en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nu har de baxat könstillhörighetslagen ända hit, men till vilket pris för Tidösamarbetet? Utslaget ledde dessutom till ännu ett bakslag för krisande Kristdemokraterna. Och nu undrar man, hur ska Ebba Busch lyckas slicka såren när det hela tiden dyker upp nya? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson. I studion idag finns också vår inrikespolitiska kommentator My Råvädder och vår politikreporter Fredrik Björkman. Följetongen med landshövding Anna Kinberg Batra och hennes inställning till rekryteringar fortsätter. Vi ska inte prata så mycket om turerna kring henne idag eftersom vi gjorde det förra veckan. Men vi kan konstatera att kritiken knappast har mattats av. JO har inlett en granskning dessutom. Vi kan också konstatera att det är roligt att hon nu säger om den här krisen med lappen i receptionen att det är tråkigt när hennes make David Batra har skrivit en bok om just lappar som heter Det här var ju tråkigt. Det här såg jag att folk hade väldigt roligt åt på X. Tycker du att det är roligt, My?
Cirkeln är sluten, men jag tänker att det nog gick bättre för Davids bok än det går för AKB just nu.
Du säger att det går dåligt. Hon har ändå försökt nu liksom förklara sig och svara på frågor.
Det är ju inte hennes starka sida, det kan vi konstatera. Att nu när hon är ute överallt i media, då blir det inte bättre.
Ja, nej, man undrar ju hur han marknadsförde boken. Var det så att han la ut en annons i form av en laptop? För det var ju det som var lite kul med, liksom pikant med intervjun som Anna Kinberg Batra gjorde i TV4, tycker jag, att hon var bestämd med att det är alltså en annons. Så det var en ny take på vad en annons är för någonting då.
Det talas om en lapp, men det kallas alltså annons.
De uppgifter vi har fått är att det var en lapp i receptionen, stämmer inte det?
Det är en medieuppgift som har varit omkring. Och jag kan förstå om folk reagerar. Det var en annons.
En annons i receptionen eller
vad då? Där det står vad det är för kompetens man behöver. Nu ska ju justitie...
Var publicerades den annonsen, Anna Kinberg?
Det stämmer att den satt i receptionen.
Ja, det var en lapp i receptionen.
Det var en annons som sattes upp där. Nu ska justitieombudsmannen granska
det. Det blir en lek med ord. Det var alltså en lapp i receptionen.
Kan en lapp vara en annons och kan en annons vara en lapp? Vi är liksom inne i någon slags semantisk labyrint här, känner jag.
Jag tänker, om man tänker på så här, hitta någon annonser, så verkar det ju vara vansinnigt att sätta upp den på en sån begränsad plats. Det gäller väl både typ dating och jobb.
Hitta min hund ser man ju ofta på lyktstolpar.
Ja, och det ska man inte sätta upp på länsstyrelsens reception, för då kommer man inte hitta sin hund.
Det kan, då är det bara en person det. Som hittar den. Ja. Under onsdags eftermiddagen var det så dags. Efter en lång, 6 timmar lång debatt i riksdagen skedde voteringen om den så kontroversiella könstillhörighetslagen. SD anklagades för att filibustra, alltså försöka dra ut på debatten, men lagen röstades ändå igenom då vid 16-tiden.
234 ja, 94 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut.
Det var ett väntat resultat, men... Ni som var på plats, kan inte beskriva lite hur dagen förlöpte?
Jag måste bara först säga det här med filibustrandet. Det verkade ju extremt korkat att filibustra med tanke på att det var kvittningsförbud. Alltså SD hade ju som intresse av att alla skulle behöva dyka upp och votera. Om man då filibustrar så att det inte blir någon votering på onsdagen, så hade det varit extremt korkat, för då hade folk kommit undan.
För då hade kanske inte de här personerna som var där för att rösta kunnat vara där på torsdagen, menar du?
Exakt.
Ah, så det var lite kontraproduktivt. Men de hade väldigt många talare och alla skulle prata väldigt länge. Det, så var det ju.
Ja, de var måna om att framföra sin syn på det här förstås. Därför att det är ju så att de kan använda videon sen för att lägga ut i sociala medier och visa tydligt vad de tycker förstås. Så det är ju naturligt. Men det var intressant för att de kom ju på någonstans i hälften av debatten att jäklar, vi har ju inte så mycket tid kvar. Vilket gjorde att folk fick gå upp och säga, jag har ingenting mer att säga.
Nej, just det.
Stryk mig.
Lite konstig taktik då. Ja. Men hur kändes det annars? Hur var stämningen? Var det något bråk i korridorerna där utanför?
Ja, men det var ju en dag av mycket känslor. Det var först liksom mycket upprörda känslor, sen var det mycket trötta känslor för att det tog så himla lång tid. Sen blev det väldigt stressiga känslor och upprörda känslor när det såg ut som att de inte skulle hinna klart. Då när Centerpartiet började prata om att så här, ja, men de håller på att filibustra, vilket jag kan tycka nu i efterhand att de inte gjorde eftersom voteringen ändå skedde på utsatt tid. Så det är väl ett bevis mot att det var det de försökte göra. Så det var, ja, men det var en kul dag i riksdagen en dag. Jag menar, en debatt kan ju vara lång och riktigt seg. Och här fick vi ändå, tänker vi djupdyka det kanske lite mer, men här fick vi ändå syn på mycket.
Det fick vi. Vi fick också syn på att det var faktiskt två personer som röstade emot sin partilinje. Det handlar om Patrik Björk från Socialdemokraterna och Ellen Juntti från Moderaterna.
Har man försökt få dig att rösta på ett annat sätt?
Vad tror du?
På vilket sätt?
Nej, men det är ju mycket grupptryck, det är ju alla partier, det är ju inte bara Moderaterna, att det är ju inte populärt att gå emot partilinjen.
Jag är ändå nyfiken på det här med konsekvenser av att inte hålla partilinjen. Kan de förvänta sig någon form av reprimand eller konsekvens?
Det är ju samtal om det, men jag tror att det kommer bli svårt att straffa en ledamot, särskilt när det är så här få ledamöter också, för att man röstar emot partilinjen i en fråga som är ganska impopulär liksom i breda kretsar. Ellen Juntti sitter ju i civilutskottet, och om man lyssnade på debatten så var det uppenbart att civilutskottet, de var irriterade för att de inte hade fått vara med och bestämma. Det var inte bara Ellen Juntti som var irriterad här, utan det var ju också Sverigedemokraterna Mikael Eskilandersson. Han la all sin talartid på att prata om hur orättvist det var att civilutskottet inte hade varit med för att bestämma, för de sysslar ju med mänskliga relationer i vanliga fall och bestämma om. Han hade en lång lista på skilsmässor och allt möjligt som de brukar få bestämma, och så fick de inte bestämma det här. Han var väldigt upprörd över detta.
Ja, och med tanke på att den här frågan har blivit en del av kulturkriget, och det är så debatten har förts framförallt, så var det ju lite kanske inte så jätte-edgy att komma med liksom så här konstitutionella liksom riksdagsprocessklagomål om att vi i civilutskottet har minsann inte fått den här. Det tror jag inte riktigt bet på de egna. Liksom.
Jag noterade att det var en kristdemokrat, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han hade en fluga på sig. Han pratade väldigt mycket om hur otroligt mycket som KD ändå hade gjort för HBTQ-rörelsen och hur mycket han själv hade gjort. Han tog upp långa grejer från 80-talet och sånt där. Alltså, var det rätt att göra det i det här sammanhanget?
Men kan man säga att det var i alla fall 3 timmar av den här debatten som handlade om vad KD har för inställning till HBTQI-frågor och inte för inställning till HBTQI-frågor. Mm. Och det var ju någonting som upprepades om och om igen. Han sa någonting, vi står på den här positionen, och så sa de liksom, motståndarna, men så här är det ju, ni är emot allt och sen så ångrar ni er, och så är det som om ni alltid har varit med på allting. Det ligger ju någonting i det. De sa ju också att det här kommer också vara en sån fråga där om några år så kommer KD säga så här, vi var alltid med på det här. Och om man pratar om KD så får man väl säga att de är ju egentligen både för och emot den här lagstiftningen. För de har ju varit med och beslutat om att skicka den här lagstiftningen till riksdagen. Alltså vi behöver ha den lagstiftningen, bestämde man i regeringen där KD är med. Men det är svårt här för att vi har intern liksom, kritik mot den. Så vi skickar den till riksdagen och får igenom den där. För det visste ju alla att det fanns en majoritet för den lagstiftningen. Så KD är ju liksom både för och emot. Så de har ju argument för båda nästa gång.
Men, absolut. Och för att komma tillbaka till huvudfrågan då med reprimander. Gruppledaren för Moderaterna, Mattias Karlsson, sa ju att han ska ha ett samtal nu med Ellen Juntti. Och han drog själv upp då alternativen som finns. Och framförallt så handlar det om att man eventuellt förlorar sin utskottsplats eller utskottsplatser då.
Det känns som en rektor som kommer med någon slags bestraffning. Och då måste jag ändå undra, alltså vad ska man göra om man inte håller med sin partigrupp då? Det måste ju finnas en massa tillfällen där man känner att okej, jag är verkligen socialdemokrat, jag är riksdagsledamot, men det här är fel. Vad ska man göra då? Kan man inte få visa det då?
Det finns inte en massa sådana tillfällen. Alltså en sak när man går in i partier, det är ju att man ger upp sin själ för liksom den större gruppen. Aj. På ett sätt. Så det politiska svaret är ju ja, man måste rösta med sin partigrupp. Det är så som det här systemet funkar.
Men intressant tycker jag med exemplet Patrik Björk som alltså gick emot igår. Och han hade argumentationen innan att jag är feminist, därför så kommer jag gå emot partiets linje. Precis som jag skulle göra så skulle jag aldrig rösta för någonting som förhindrar strejkrätten. okej, okay, det låter som en socialdemokratisk hållpunkt. 2019 tror jag det var, så var det ändå den här omröstningen om fredsplikt. Alltså en inskränkning de facto i strejkrätten, för att det var hamnarbetare, minns jag, i, om jag minns rätt, i Göteborg som var på och gidrade.
Och hur röstade han då?
Ja, han röstade ju för. Mm-hmm. Så jag vet inte om den principen verkligen håller. Tvärtom så visar det här tvärtom. Han röstade ju alltså för någonting som skulle förhindra strejket.
Det här är ju en sån här punkt där politiken och det verkliga livet avviker från varandra. Att det som man liksom intuitivt skulle göra i verkligheten funkar inte i politiken. Men det är liksom tvärtom där.
Men säger ni nu då att om jag är socialdemokrat och jag plötsligt hittar någonting som resten av partigruppen vill göra men som jag inte vill göra, då måste jag alltså sluta vara socialdemokrat, för att annars funkar det inte.
Du måste få dem att ändra sig. Jo, okay, det är det handlar om.
Eller så bokar du en biljett till Strasbourg och deltar på ett mycket viktigt uppdrag där.
Eller så står jag och försöker kränga falukorv utanför Täbyanstalten som folklistan. Ja, man vet aldrig. Det känns ju ändå som att partipiskan verkar ha funkat med tanke på resultatet. Men en djup oenighet i Moderaterna har ju dominerat samtalet för den här debatten. Kan Ulf Kristersson ändå andas ut nu?
Nej, det kan han inte. För att det här har ju försvagat honom som ledare, dels. Och dels skapat slitningar i Tidösamarbetet som han nu ska försöka liksom få ihop igen med sin försvagade position. Och det vet vi ju, om vi vet någonting om Sverigedemokraterna, det är att de ser och utnyttjar minsta svaghet. Så att det här har ju gjort hans regeringsunderlag svårare att hantera.
Ja, jag håller med, och det talas ju internt om att det nu har bildats R efter det här som är bestående, och som My säger så det blod i vattnet nu, och då kommer hajarna ganska fort.
Uff. Men R, säger du, är det framförallt hos Moderaterna eller är det Tidösamarbetet?
Internt, alltså i Moderaterna, det är ju framförallt sättet att hantera frågan, kanske inte så mycket sakfrågan utan sättet som Ulf Kristersson har hanterat frågan som han är mycket, mycket besviken kring, och då är det framförallt då den här som kallas inte här för den otroliga blundern där han går ut och kritiserar åldersgränsen på 16 år som lagförslaget är och som då hans moderata riksdagsgrupp har behövt ställa sig bakom, och så går han ut ganska sent och säger att nej, men jag hade hellre sett en 18-årsgräns. Då tycker folk att han kastade dem under bussen.
Det var nog också en otrolig dag i riksdagen. Mm. Och en person som jag tycker ändå har imponerat i hela den här processen, det är ju han Johan Hultberg som sitter i socialutskottet för Moderaterna, som liksom har tagit hela den här debatten.
Det var han som pratade så mycket igår.
Han har liksom inte rört ett ögonbryn, en ögonfrans. Under hela den här tiden. Han var liksom typ den enda som inte blev så här helt fladdrig av att Ulf Kristerssons uttalande den där dagen i riksdagen. Han bara, ja, men vi i socialutskottet, vi ska göra detta. Vi ska rösta det här. Det här är en viktig lagstiftning. Och igår också i debatten så var det ju han som tog flest repliker. Alltså det var han som var liksom mottagaren för mest debatt. Och han stod där och han var väldigt så här, ganska hård mot Sverigedemokraterna och tydlig i sin position och sådär. Så han har liksom inte backat en tum i det här.
Men nu har ju Moderaterna då typ fått som de vill. Men det har ju
verkligen typ.
Verkligen typ. Ja,
och typ Moderaterna då.
Innan situationstecken.
Men Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ju inte det. Så jag vill ändå veta, hur blir stämningen i tiden med tanke på dessa uppslitande motsättningar?
Alltså helt okej ändå. Alltså liksom själva frågan avgjordes ändå igår. Jag, Jimmy också, pratade om att han är besviken och han säger att liksom striden är inte riktigt över ännu. Men det finns inte så mycket de kan göra uppenbarligen, för de har inte majoritet. Och de flesta bedyrade ändå också att vårt samarbete är stabilt och det går vidare från alla håll på vad jag hörde igår.
Vad ska de annars säga dock?
Nej, precis.
Jag tror att Sverigedemokraterna är ganska upprörda över det här. För att de har under flera år känt att de har vunnit den ideologiska kampen. Men när sånt här tittar fram så påminner det ju om att de faktiskt samarbetar, eller är ett samarbete med stora ideologiska motsättningar. Där det finns två konservativa partier och två liberala partier. Och att Moderaterna har ju inte riktigt bestämt sig egentligen vilket ben de ska stå på. De vill ju stå på både det liberala och konservativa benet. Men man har ändå känt så här att under de här åren så har det konservativa varit dominant. Och det har Sverigedemokraterna ju välkomnat och tyckt att det har varit ett tecken på att de har vunnit den här striden. Och när sånt här dyker upp, då blir det liksom, då behöver de sätta ner foten. Så jag tror att det kommer vara ganska jobbigt för Moderaterna framåt nu när Sverigedemokraterna ska försöka liksom infoga konservatismen lite hårdare i det här samarbetet igen.
Och ej att förglömma Kristdemokraterna här. Alltså även relationen mellan Moderaterna och Kristdemokraterna har ju tagit skada av
det här. Den är inte bra nu.
Nej, alltså dels då, debatten, den är ju vad den är, det som vi ser. Och den kan vara liksom fair and square. Men det har funnits försök, vittnar Kristdemokrater om, från moderata håll att försöka tysta kritiken, att liksom spela ner kritiken från Kristdemokraterna kring det här. Och det har tagit hårt. Sen har ju Kristdemokrater också haft synpunkter på hur Moderaterna har argumenterat. Till exempel då det här som vi hörde i 3 timmar igår om hur Kristdemokraterna tidigare har agerat vad gäller HBTQ och HBTQI-frågor. Det tycker Kristdemokraterna är låga slag. Det vill man inte se. Och det har tagit hårt i Kristdemokraterna. Man tycker liksom att Moderaterna inte varit schyssta.
Och vilken bra timing att du pratar om Kristdemokraterna, för vi ska gräva oss ännu djupare in i detta parti nu. Är det Kristdemokraterna eller är det Krisdemokraterna? Kärt barn har många namn, men det har ju sedan valet handlat om något av en bumpy ride för det här partiet, trots makten och trots ministerposterna. Vi minns elstödsdebaclet, vi minns vallöftesvekdebatten, vi minns alla usla siffror i olika mätningar, frågetecken som väckts kring Ebba Buschs ledarskap och förstås Skyttedalsbråket. Så frågan vi ställer oss nu, som ni i princip har svarat på redan, är: har stormen bedarrat?
Nej.
Nej.
Idag kommer vi att lista några saker som talar emot att det alltså skulle råda lugn och ro i det här partiet KD. Vi börjar med ett väldigt bekant face, Sara Skyttedal. Ebba Buschs tidigare kompis, nuvarande nemesis, som i svallvågorna efter avskedet från KD startat upp ett konkurrerande projekt inför EU-valet, nämligen Folklistan.
Det är jättesvårt att påverka här. Och jag tror att det spelar väldigt stor roll vilka det är som representerar Sverige här. Och jag vet att om man gör rätt saker, om man är rätt typ av person som vågar stå upp för man tror på, då kan man göra skillnad.
Hur mycket gnisslar Ebba Busch tänder över Folklistan vill jag veta. På vilken skala liksom?
Hon borde göra det, allt annat vore ju verklighetsfrånvänt. Alltså det finns så få väljare på den här sidan i politiken. Och
uppenbarligen, ja.
Ja, och alla som kan försvinna ut i rymden där jag tänker att Folklistan befinner sig är ett problem för framförallt Kristdemokraterna.
Ja, det är trångt till höger. Alltså aptiten för att kannibalisera på varandra är god inom högern, och det är det man kommer att anspela på. Moderaterna går ju fram och säger att man ska vara ett brett borgerligt alternativ, alltså man vill samla i princip alla, medan Kristdemokraterna inser att de har liksom en liten tårtbit som man måste ta, delvis då från Moderaterna, men också de väljare som man redan har som absolut inte får försvinna till varken Sverigedemokraterna eller Folklistan, som ju alltså går hårdare i sin EU-kritik.
Är det blod i vattnet, Fredrik?
Det har det varit ett tag, skulle jag säga. Alltså, och vad gäller gnissla tänderna, ja, man får väl ordinera sån tandskydd nattetid i alla fall. För att jag tänker att det finns liksom i bakhuvudet hos Kristdemokraterna hela tiden. I det undermedvetna, i deras drömmar om man så vill, så kommer de här mardrömmarna i form av Skyttedal och Janne Manuel.
En ordentlig löprunda ordinerar vi till Ebba Busch.
Kanske elda lite i trädgården. Är det ändå sämsta tänkbara tajmingen dessutom för partiet att få en konkurrent just nu?
Svårt att säga när ett bra tillfälle skulle vara. Det som gör det sämre nu, det är ju absolut att det är val förstås.
Det är ju faktiskt det.
Men också att Ebba Busch då har haft sina nu återkommande problem här. Delvis då, eller ganska mycket på grund av hur hon själv har hanterat olika saker. Alltså,
Sara Skyttedal, ja, bland annat.
Ja, men precis. Det är ju i Ebba Buschs liksom hantering som det grundar sig. Sen så sa du, trots att de har ministerposter, trots att de har makten i regeringen, det kanske är på grund av att de gör det som de sitter i den här positionen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
KDs ersättare för Skyttedal som EU-toppkandidat är ju Alice Teodorescu Måwe, och ni har i podden tidigare uttryckt att hon kanske inte är den starkaste kandidaten. Nu när ni har sett lite mer av henne, skulle ni kalla det för en felrekrytering rent av?
Alltså utifrån läget nu, nej. Kristdemokraterna är trots allt i den här situationen nu med de här vändorna kring listan då, vem som skulle få leda partiet, och nu hamnar man här, och när man då väl är här, ja, då är väl det alternativet ändå okej. Dessutom så, eller det som talar emot kanske då, det är ju snarare att det är väldigt, det kan vara svårt att gå från att vara opinionsbildare till att gå in i politiken på det här sättet, och det är kanske det vi har sett lite grann nu i början.
Det var snällt sagt.
Ja.
Hon var ju också moderat nyss.
Ja. En mild beskrivning av vad som har hänt.
Men jag är intresserad av det här för att KD lanserade ju sitt EU-valsmanifest häromdagen på en presskonferens med ledorden gränser och frihet.
Och tror, alltså mitt huvud exploderar av den här
Varför?
Typen
Tyckte
av motsättningar.
Varför? Tyckte du det var vackert? Aha.
Ja, skönheten. Alltså det bara slog ner mig.
Jag är så positiv idag.
Ja, verkligen.
Men du tyckte att det var motsägelsefullt helt ganska. Enkelt. Fredrik, du var där. Fick du ihop den här?
Nej, men bilden som man fick var ändå liksom ordet lagom. Och det har de ju använt förut. Alltså, make EU lagom igen. Och det var ju
den bästa sloganen som någonsin har gjorts i det val.
Ja, precis. Men, och det är ju som travesti på Trump förstås. Men det var... Det var den bilden man fick. Däremot måste jag säga att själva grafiska profilen, om man får gå in på den, det estetiska, så var den faktiskt ganska snygg. Det var retro, det var 90-tal. Det har tidigare liksom varit paria i vad gäller estetik. Men nu funkar det ganska snyggt. Ganska
lite pastell, va?
Ja, och gult och blått framförallt. Och det tycker jag ändå är viktigt, för det finns två delar här som Kristdemokraterna verkligen för fram. Och det är ju då Sverige, alltså att Sverige ska få ut mer av EU-medlemskapet, och säkerheten, alltså Ukraina. Så att det gifter sig väldigt, väldigt bra. I den här
tror du det var tänkt? Att det skulle ha
det,
den här dubbla?
Ja, det tror jag.
Hur stor är risken då att partiet inte får något mandat i EU-valet alls? Det var en jag kände att det var en elak fråga, men vi måste ju ställa den.
Det finns en risk.
Ja.
Absolut, men det är ju vanligt att partier åker ur ändå församlingar. Fast jag tänker att det är större risk ju i EU-valet än i något annat val.
Och effekten visade sig nu från Göteborgs statsvetare. Effekten av att man är ett litet parti är ju ändå ganska små då. Alltså det är inte så positivt som man tidigare kanske har trott. Att vara ett litet parti i EU-val, man drar inte mer än vanligt visade sig. Det tyckte jag var intressant.
Mycket intressant. Om det skulle bli så att partiet inte får något mandat överhuvudtaget, de åker ur. Måste Ebba Busch också åka ur då?
Nej, det måste hon inte.
Men borde hon?
Nej, jag tycker ändå att dels är hon ju minister och sitter i regering. Det är ju liksom ingen som slutar eller för avgångskrav i en sån situation. Och sen så är de här i en väldigt komplex situation, och hon kan ju alltid skylla på det här senaste året av konflikter och turbulens och att det inte blev som någon hade tänkt sig, och att det ändå var en kandidat, för att säga vad man vill av Alice Teodorescu Måwe, hon är en stark debattör men hon är väldigt svag politiskt, och hon går ju egentligen till val på liksom känslor, och det funkar ju i valrörelse, men vad hon sen gör i, om hon kommer in i parlament, om vad hon sen gör. Det känns ju som hon kommer bli helt uppäten av den här byråkratin som finns i Bryssel. Så att det finns ju anledningar för Ebba Busch att argumentera för att hon ändå inte ska liksom bli försvagad av det här.
Jag tror att det delvis kommer att avgöras av vilka andra som är villiga att kliva fram i sådana fall. Alltså hur hetar man det inom partiet på att utmana Ebba Busch? Alltså hon har ju trots allt gått i god för den här lösningen nu. Så att hennes insatser är ju väldigt, väldigt höga. Det finns anledning för delar av partiet att börja ifrågasätta henne om det här går åt skogen.
Och vem står och väntar i kulisserna då? Det här har vi pratat många gånger om.
Har inte riktigt kommit fram till någonting.
Jo, jag har alltid kommit fram till samma sak. Det är Jakob Forssmed eller Nika Örbrink. Nika har seglat upp nu som min favorit etta. Där ser vi framtiden.
Varför då?
Hon har något va?
Hon har något bra.
Det är en känsla.
Nej, men
hon är stöpt i samma form som det nuvarande ledningen.
Hon är stöpt i samma form, men hon har det finns något mycket pikt.
Men Jakob Forssmed sägs ju internt ta över om det inte blir någon fight. Och det kommer det ju att bli i sådana fall, om det då är själva
EU-valet. Det förstår jag inte, det resonemanget.
Ja, men han har försökt förut och han har förlorat. Och av den anledningen så är han väl inte så sugen på att förlora igen helt enkelt. Så att om Ebba skulle kliva åt sidan frivilligt
och det han inte
skulle
finns
få frågan,
någon, typ.
Ja, och han skulle få frågan, jo men då, absolut. Men att ta fighten öppet, att börja utmana Ebba Busch, det skulle han inte göra.
Vi kör vidare. Det här med siffrorna är ju allmänt besvärande för KD. I senaste Aftonbladet demoskopmätningen så får partiet 3,2%. En bra bit under spärren. Och ingenting de gör verkar ju liksom få någon effekt. Jag vill verkligen veta svaret på den här frågan. Varför vill så få människor rösta på KD?
För att citera dem själva, alltså varför ska man rösta på KD när Moderaterna och Sverigedemokraterna finns som driver exakt samma politik? De har ingen tydlig nisch, de jobbar stenhårt på att förtydliga den med det sjukvårdspartiet. Det går inte jättebra. Så det är svaret. De vet redan, men de lyckas inte göra någonting åt det.
Vi gjorde ett helt avsnitt om det här i höstas och då förde vi ju fram att de skulle behöva gå tillbaka till grunderna. Kristet... Man skulle behöva plocka upp sin liksom...
Vi har så mycket kloka åsikter.
Ja, sin fromma touch. Mm. Var är den, Fredrik?
Ja, den är väl någonstans hos Socialdepartementet i en låda hos Jakob Forssmed då kanske. Men och jag håller med om det. Att, så här, ja, alltså, absolut. Det finns ett stort, stort spelrum i svensk politik som är socialliberalism, som liksom inte riktigt finns. Men liksom den sociala biten, den saknar vi nu på spelplanen. Om det nog finns något sug, det vet jag inte, men den saknar vi, så den positionen skulle de absolut kunna ta mer av. Jag håller med mig att vad är deras politik egentligen?
Säg inte att det inte finns någon socialliberal, alltså Centerpartiet grat och blod. Du säger att det finns ingen
som... Åh nej, det är blod i vattnet igen!
Det är blod i vattnet igen.
Det här är temat för
dagen. Definitivt blod i vattnet. Mm.
Hur mycket har Kristdemokraterna blivit överkörda av Moderaterna då på senaste tiden? För att om ingen behöver rösta på KD för att Moderaterna finns och KD ändå blir överkörda av Moderaterna till exempel i könstillhörighetsprocessen, då undrar jag liksom vad händer?
Alltså grejen är att de har ju inte blivit överkörda av Moderaterna i den här med könstillhörighetslagen.
Utan vad har de blivit då?
Tystade bara.
Ja, alltså de kom ju överens i Rosenbad, alltså i regeringen, att det fanns för mycket intern kritik mot den här könstillhörighetslagen. Men regeringen ville lägga fram den här lagstiftningen och KD är en del av regeringen. Och då bestämde man sig för att göra det på det här sättet så att KD skulle kunna vädra sin kritik och även kunna säga lite så här, ja, nu gör de det här, vi ville verkligen inte det. Sen har de liksom tagit den här kritiken lite för långt, tycker Moderaterna, genom att säga så här, vi har blivit överkörda. Så att det är lite...
Men har de
har inte riktigt blivit det egentligen.
Har de liksom foten på huvudet? Det står ändå någon med foten på deras huvud lite grann. Så ni är så små, ni kan lalla runt. Nej.
Det skulle jag inte säga. Alltså, för de har ju haft möjlighet här att verkligen uttrycka den konservativa delen av regeringen. Och då, jag tänker på de tidigare då, 3 timmarna som vi fick höra om Kristdemokraternas då, ja, vad de har gjort i tidigare omröstningar. Där kunde de ju ta positionen som det konservativa alternativet i svensk politik. För då fanns inte Sverigedemokraterna på samma sätt. Och det är det som ändrar
det
spelplanen här. Nej, men det är det som ändrar spelplanen här, skulle jag säga. Att nu när de tar den konservativa rollen så gör de det inom regeringen. Men det finns ett parti till höger om dem som alltid kommer vara mer konservativt och kunna mjölka de konservativa väljarna på ett helt annat sätt.
Så det är egentligen mer besvärande för KD att SD finns?
Eller? Ja, men att de är liksom stuck between a rock and a hard place.
Mm.
De hittar inte sin position och den positionen de hittar, den ger inte tillräckligt mycket.
Hur ser KDs ställning i Tidö ut just nu, om ni skulle liksom rita upp det för mig?
Men alltså den blir ju svagare och svagare. Ju närmare relation som Moderaterna och Sverigedemokraterna har, desto mindre behövs ju KD som den här brobyggaren som de har varit. Så att ju liksom tajtare det här regeringssamarbetet blir, desto svagare ställning för Kristdemokraterna.
Fast vad är det som tyder på att det blir tajtare då?
Jo, men det blir ju tajtare. Alltså även om vi såg nu väldigt mycket upprörda känslor mellan SD och M igår i den här debatten för att det finns en ideologisk motsättning, så är det ju också ett sätt att närma sig varandra. Ett sätt att förstå varandra mer och mer, ett sätt att hantera skillnaderna på olika sätt. Så de kommer ju närmare varandra. Sen är det ju de två stora partierna, så det är ju naturligt egentligen att det blir de två som blir tonsättande i det här samarbetet.
När vi hängde på Moderaternas Sverigemöte i fredags, jobbade kanske jag ska säga, så tänkte jag på det här med merch. Alltså produkter eller kläder, grejer som man kränger för att göra reklam för sin grupp eller, ja, i det här fallet sitt parti. Till exempel så såg jag en snubbe som stod och sålde en dörrmatta på vilken det stod Centerpartiet, Socialdemokraternas dörrmatta. Jag vet inte varför han sålde den just här på det här Moderaternas dagar.
Vet du inte det? Det tror jag att du vet varför.
Ja, den verkar i alla fall jättepopulär. Jag frågade inte honom hur många han hade sålt, men jag var bra sugen. Det föranleder mig att undra, vad har ni för favoritparti-merch?
Jag tycker ju Moderaternas baseballjacka är rejält irriterande. Nej, men den är ganska snygg, tycker jag.
Beskriv den.
Ja, men det är en blå sån klassisk...
Va, är den blå?
Ja, baseballjacka helt enkelt, alltså en amerikansk baseballjacka. Den sitter ju ganska bra. Jag tycker sådana jackor generellt är ganska snygga. Jag äger ingen själv tyvärr, men den...
Står det på den?
Det står nog bara Moderaterna,
ja,
tror jag.
Eller bara ett M.
Ja, precis. Men jag vet att jag kommer ihåg att under valrörelsen då, 2022, så hade Ulf Kristerssons fru Birgitta Eden på sig ganska ofta den här bussturnén. Så tyckte jag den var ganska snygg.
Kan man kombinera den med den här prästkragen eller?
Ja, innan hon hade kragen, tror jag.
Ja, men den kanske man kan väl rota fram så här till våren, My. Gillar du den också?
Jag har exakt samma känsla faktiskt som Fredrik inför den, att den är otroligt irriterande.
Okej, men jag frågade om ert favoritmerch och ni börjar prata om saker som ni irriterar
ja,
på.
Ja, fast när det väcker känslor är det ju också en bra merch.
Ja, men varför men, tycker du det är så irriterande?
Men jag vet inte. Jag vet inte, är någonting med liksom... Att alla som har en sån, jag vet inte, struttar fram på något sätt. Men den är snygg, det är alltså verkligen.
Vad tycker ni om den här doftgranen till bilen som det står Heja Jimmy på? Är det en favorit?
Effektivt tycker jag ändå. De,
den syns.
Ja, men då, precis, de fokuserar på bilägare, helst med fossilmotorer då. Så att, ja, den är väl bra.
Annars vet man hur den luktar?
Nej, faktiskt inte. Nej. Kan det vara något Hawaii-tema? Jag vet inte. Men annars så tänker jag på Magdalena Anderssons röda italienska skinnmackor.
Alltså skor, ska vi säga.
Precis. Som ju såldes för 1000 spänn, tror jag. För hon hade ju dem i en valvideo. Sen så kunde man köpa dem. Inte så lätt att matcha, tror jag, röda skor.
Nu är det här en ljudpodd, men kan du berätta hur de ser ut?
Ja, men de är illröda och sneakers. Och så har de S-loggan på hälen här för mig.
Alltså, bra merch är ju sånt som man vill ha, men som man inte... kan ta eller köpa för att det, vi kan inte...
För att du är journalist helt enkelt. Nej, det vore jättekonstigt om du kom i Magdalenas sneakers. Faktiskt.
Och en annan aktuell sån, det var att när Sara Skyttedal var kristdemokrat så hade hon solfjädrar som merch.
Det ser jag. Hon känns väldigt solfjäderkompatibel.
Ja, jag måste säga att det landade väl i mig med en solfjäders merch faktiskt. Annars så tyckte jag också att under hösten när det var så kongress tätt, då har de ju ofta merch. Och sen så jag tror att den som du såg nu på Moderaternas stämma, det var ju liksom inte Moderaternas merch, utan det är ju någon som...
Jag tror att det var MUFs merch faktiskt. Ja.
Men på Miljöpartiets stämma så hade de också en rolig... De hade en t-shirt som var det här atomkraft nej tack-märket, men där det stod Tidöavtalet nej tack. Och jag tyckte att den var kul, dels för att den var retro och dels för att den liksom knöt ihop historien. Alltså det var en väl uttänkt merch och det är ju alltid roligt också.
En annan grej som jag tyckte var effektivt ändå, det var ju Johan Perssons, alltså Liberalernas Johan Perssons snusdosa som funkade rätt bra. Det var liksom, gick in i hans hela paket.
Vad var det med den?
Ja, men det var en snusdosa med hans face på, helt enkelt, på framsidan, som var liksom omgjord till grafiskt. Ganska snyggt. Och det passade bra till honom när han liksom grillade korv och så tog han en snus och det var liksom frihet hit och frihet dit. Annars tycker jag att Liberalerna har ju ganska svag merch.
Vet du varför de har svag merch, Fredrik?
Dåligt med pengar skulle jag gissa på.
Nej, det är för att de har en fallos som partisymbol. Och jag var inne på deras hemsida för att kolla vad de hade för merch. Och då var det mycket just med den här fallossymbolen. Det var till exempel pins, det var broscher och sånt. Och vem vill gå med en penisbrosch på stan?
Nej, men alltså snälla, vet du att en av mina mest traumatiska upplevelser, det var en gång när jag intervjuade, jag undrar om det var Fredrik Malm. Jag kan inte svära på att det var det. Det här är väldigt länge sedan. Han precis hade fått de här nya pinsen. Och hans pin hade liksom fallit i kanten. Så att vi kan väl säga, beskriva det mer som att den korta delen stack neråt och den långa delen stack ut åt sidan. Och att det var så här, det gick liksom inte att koncentrera sig på den här intervjun. För att då, det var ingen som kunde argumentera för att det var någonting annat än en penis när den stod så ut sådär.
Men jag har faktiskt två som jag kan sälja in till er liberaler som lyssnar nu, vad jag tycker ni borde sälja i shoppen. Dels så tycker jag då Joar Forssells cigarettdräkt var mycket effektfull när han var ungdomsförbundsordförande, och så var den här då rökförbud på utserveringar lagstiftningen som Socialdemokraterna införde. Det var Annika Strandhäll.
Hade han en dräkt?
Då hade han en dräkt så att han var liksom klädd som en cigarett för att, och så satt han och rökte. Det tyckte jag var starkt. En annan idé som jag bara pitchar ut här nu, det är ju Romina Pourmokhtaris t-shirt som var väldigt klar och tydlig, som, där det ju stod göm en flykting, blir det olagligt, göm två. Det kan ju passa bra i de här tiderna då kanske.
Mm. Alltså allt som inte är en fallosymbol tycker jag funkar fint. Jag skulle också kunna tipsa liberalerna. Ta tillbaka blåklinten. Den var rumsren, den var fin. Det var inget fel på den. Snälla. Ja, och med det så är det här avsnittet slut och vi hörs om en vecka, om inte förr. Hej då.
Hej då. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.